Då ska jag börja med att läsa ett ord ur första Thessalonikerbrevet. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Vilka ord då? Vad kan det vara för ord? Ja, det är Paulus som skriver i Bibeln här till de kristna Thessaloniker. När Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun, då ska de som är döda och haft tro på Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Tanken på att kristendomens grunda en dag ska återvända hit igen är egentligen fullständigt orimlig och otänkbar för en tänkande nutidsmänniska. Det är mot allt sunt förnuft. Det är inte så det brukar fungera i den här världen. När man lever en gång, dör sen och glöms snart bort av eftervärlden. Hittills har ingen människa i historien återvänt till livet igen efter att en gång ha lämnat den här världen. Det är sånt som de flesta förpassar till sagornas värld. För är man både död och begraven så brukar det förbli så. Men ska jag vara riktigt bottenärlig så tror jag inte en blekaste sekund att Paulus hade någon tanke på att han skulle trösta oss kristna med en saga. Nej, jag tror att han ville ge oss ett hopp som var byggt på säkrare grund än bara fantasier och fromma förhoppningar. Därför ska vi ärligt och grundligt undersöka saken genom att gå till ögonvittnenas skildringar och de 2000 år gamla dokumenten som innehåller löften om Jesu återkomst till jorden. När man talar om hans återkomst till jorden och använder ordet återkomst så innebär det ju samtidigt att han måste ha varit här en gång tidigare. Och detta är ett faktum som ingen förnuftig människa kan ifrågasätta. Jesus har redan varit här en gång. Till och med den mest inbitne tvivlaren och skeptikern använder sig dagligen av tidningar och andra dokument som är markerad med ett datum eller ett årtal som går tillbaka till och syfta på Jesu första besök på jorden. Vi vet alltså med absolut säkerhet att Jesus har stigit ner och levt på jorden en gång i historien för ungefär 2000 år sedan. Om nu detta, som egentligen också var ganska oväntat och otroligt, har hänt, varför skulle det då inte kunna hända en gång till, kan man fråga sig. Så vi ska börja vår undersökning med att först gå till de ursprungliga texterna och fråga: vad lär Bibeln egentligen? Och man kan verkligen inte säga att Bibeln är tyst om Jesu återkomst. För det står över 1000 gånger omnämnt att han ska återvända till jorden. Och i Nya Testamentet står det 318 gånger och resten är gamla. Vi ska nu från Bibeln själv ta fram 3 starka skäl för att bokstavligen tro på Jesu återkomst. För det första så sa han det själv. Jag ska komma tillbaka och hämta er hem. För jag vill att ni ska vara där jag är. Och då menar han inte det i någon andlig eller symbolisk betydelse utan på riktigt. I sitt tal på Oljeberget i Matteus 24 går han igenom en del framtida händelser. Och lärjungarna frågade: säg oss mästare, när det här ska hända? Och vad blir tecknet för din återkomst och tidens slut? Och Jesus svarade med en längre utläggning och sa bland annat: då ska man få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och nu blir ju frågan naturlig. Är detta något som har hänt? Har någon sett honom komma på himlens moln ännu? Nej, det finns inget sånt känt och registrerat vittnesmål i historien ännu. Och i så fall är det ju en händelse som återstår och som vi fortfarande ska vänta på. Efter Jesu uppståndelse talar han vid ett tillfälle med sina lärjungar vid sjöstranden. Petrus frågade Jesus om hur det skulle gå för Johannes. Och Jesus svarade, om jag vill att han ska leva tills jag kommer tillbaka, på vad sätt berör det dig? Kan man tolka de orden på något annat sätt än att han verkligen tänkte återvända hit? Jag tror inte det. För det andra, änglarna intygade att han skulle komma tillbaka. För visst är det så att entusiastiska människor med stora förhoppningar kan ta fel. Och lärjungar med en stor portion kärlek till sin mästare skulle kunna ta till överord. Men varför skulle änglar ljuga, vilseleda och bedra? De talade verkligen klarspråk. De sa, den här Jesus ska komma tillbaka just så, alltså på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det finns absolut inget bildspråk eller symboliskt i uttrycket just så eller på samma sätt som det står i gamla översättningen. Vad kan då på samma sätt betyda? Ja, han lämnade jorden med en synlig kropp av kött och ben, och med en lite annorlunda. Därför ska han återvända med en likadan kropp. Många såg honom lämna jorden. Många kommer att se honom återvända. Änglar följde med Jesus vid himmelsfärden. På samma sätt ska änglar följa med honom när han återvänder. Ett moln tog bort honom från deras synfält. När han nu återvänder så blir det som Johannes skriver i Uppenbarelseboken. Han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Den tredje anledningen till att tro på hans bokstavliga återkomst är att varje författare i Nya testamentet påstår det. Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de bara upprepar de ord och löften som de själva hörde Jesus yttra när han levde på jorden första gången. Och Petrus står i Salomos pelargång i Jerusalem omkring år 30 och predikar och säger, Gud ska sända er den Messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter. Men vad kan Petrus ha menat när han sa, han ska sända er Jesus? Hade inte Jesus kommit? Och hade han inte vandrat omkring på gatorna i Jerusalem med Petrus och de andra lärjungarna? Jo, det hade han. Och hade han inte precis återvänt till himlen? Jo visst. Så Petrus måste ju ha menat något annat. Han måste ha menat att Jesus ska komma en gång till. Det är den enda logiska slutsatsen man kan dra. Paulus tror på exakt samma sak. Han säger, vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Samma förväntan att Jesus en dag ska återvända till jorden finns hos Hebreerbrevets författare och det finns hos Jakob, Judas, Johannes brev och Uppenbarelsebokens författare. Hela den boken handlar mer eller mindre om Jesu återkomst från första till sista versen.
Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Ska komma, vilken glädje och vilken sång. Det ska inte dröja, ja, jag vet att allt står klart. Frälsaren ska komma, komma snart. Heliga från alla länder, prisa medan honom lyfter sina händer för att redo stå. Människor ur alla folk och språk hälsar honom åter till vår jord. Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma, vilken glädje och vilken sång. Det ska inte dröja, ja, jag vet att allt står klart. Frälsaren ska komma, komma snart. Jag kan höra miljoner sjunga, höra glädjen, de är evigt unga, de är hemma då. Ingenting kan störa deras frid, de har nått sitt mål för evig tid. Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma, vilken glädje och vilken sång. Det ska inte dröja, ja, jag vet att allt står klart. Frälsaren ska komma, komma snart. Frälsaren ska komma, komma snart.
Genom historien har kyrkan också formulerat olika trosbekännelser. Och varje söndag läses orden i många kyrkor. Uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och det är den apostoliska trosbekännelsen alltså. Egentligen ett fantastiskt löfte som världens miljoner av kristna borde glädjas över att hålla mer levande än man många gånger gör. Det är också intressant att se att det finns faktiskt både likheter och olikheter mellan den första gången när Jesus kom och den andra gången som han ska komma. Båda gångerna är det fråga om en personlig, verklig och fullt synlig ankomst för Jesus till jorden. Första ankomsten däremot var lite mer lokal och bara synlig för ett fåtal människor. Men den andra får mer världsvida effekter. Invånarna i Jerusalem kommer att få se honom som de har korsfäst avvisat. Men det står samtidigt att varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Och i Lukas evangeliet 17 så får vi ytterligare en förklaring. Liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. När Jesus kom första gången för 2000 år sedan kom han i svaghet och ödmjukhet som ett hjälplöst spädbarn och föddes i ett stall. Den här gången kom han på ett mäktigare sätt, med molnen, tillsammans med en änglaskara, med basunstöt och änglarop. Första gången kom han för att lida och dö. Andra gången kom han för att döma världen och regera över dem. I alla tider, ända sedan Jesus lämnade den här världen och återvände till himlen, har man spekulerat och funderat kring frågan, när kommer han tillbaka? Och man har pekat på årtal som 1845, 1874, 1914, 1974 och ännu några årtal till. Åren har kommit och gått, men inget har hänt. Det var bara gissningar och spekulationer. Men vad var det Jesus själv sa? Jo, han sa, håll er vakna och var beredda, för ni vet inte vilken dag jag kommer tillbaka. fanns en grekisk sagoskrivare, Aisopos, som levde på 500-talet. Och han skrev flera fabler som han blev berömd för. En av dem handlade om en busig herdepojke som skojade med människor och ropade "Vargen kommer!" Fast den inte alls syntes eller ens var i närheten. Och han lurade dem många gånger, och när vargen till sist kom och herdepojken kom med sina varningsrop, som den här gången var sanna och befogade, så var det ingen längre som trodde på honom. Och här finns ju faktiskt en liten parallell till de felaktiga gissningar och åtal som har tagits fram om Jesu återkomst. Alla dessa spekulationer har gjort att man har tappat tilltron till läraren om hans återkomst. Men Jesus betonade ju, håll er vakna, för ni vet inte vilken dag jag kommer tillbaka. Vi lever helt enkelt i väntans tider. Och då vet vi att något är på gång och ska hända, men vi vet inte exakt när. Däremot ska vi inte glömma att Jesus tar fram en del tecken som ska hjälpa oss att förstå och få en ungefärlig uppfattning om när han är på väg. På motsvarande sätt som att vi kan avläsa på trädens knoppar när våren kommer och sommaren är nära. En av de saker som ska känneteckna den sista tiden är laglöshet, att man tar saker och ting i egna händer och struntar i etik och moral, bryr sig inte om auktoriteter och regler. En annan talande beskrivning av läget i den sista tiden är att människor ska gripas av oro, förvirring och fruktan inför vad som är på väg att hända på jorden. Det talas om krig och inbördeskrig, länder och folk emellan. Men också om att staden Jerusalem ska hamna i judarnas händer igen efter att den har varit i hedningafolks besittning i långa perioder, vilket inträffade 1967. Jesus jämför också med förhållanden på Noas tid och säger att den sista tiden ska kännetecknas av omoral, dryckenskap, otro och anarki. Uppenbarelseboken förutsäger på flera ställen att en världsregering ska uppstå i den yttersta tiden. Det talas om en maktgruppering av denna världens riken, ett tiostatsförbund och kungarna på jorden som ska få makt för en timme eller en begränsad tid för att strida mot lammet. Av Bibelns skildringar ser man att kampen mellan gott och ont kommer att pågå ända tills den dag när Jesus återvänder och sätter sig på sitt domarsäte. För att skipa rättvisa och dom en gång för alla. Genom historien har den kristna församlingen alltid sett fram mot Jesu återkomst och beskrivit det i starka och positiva ordalag med ord som vårt saliga eller vårt lyckliga hopp och hoppet om det som väntar er i himlen. Språkligt sett består ordet hopp av tre delar. För det första gäller det bara sånt som ligger i framtiden. Vi kan glädja oss över det som har hänt eller ångra eller beklaga det, men vi kan inte hoppas på något som redan har inträffat. För det andra kan man bara hoppas på det som man önskar ska inträffa, eller det man gärna vill ha eller se framför sig. För det tredje måste varje sak som är värd att hoppas på också vara inom möjligheternas gräns. Ingen av oss hoppas på att leva i tusentals år i det här livet. Och inte många av oss hoppas heller på att bli en av världens 10 rikaste personer. Av den enkla anledningen att det inte är rimligt eller troligt att vi kommer bli det. Men när det gäller Jesu återkomst är den både önskvärd och möjlig. Den är inte bara en dröm eller en fantasi. Den är garanterad verklig för oss genom Jesu egna ord och löften och de bibliska författarna och de första kristna församlingens uttalanden. Petrus kallade det för ett levande hopp, och många av våra förhoppningar och drömmar i livet kanske aldrig uppfylls. Men här har vi ett levande hopp som innefattar så många olika saker. Att vår kropp ska förvandlas, att vi ska ta emot och möta Jesus när han återvänder och träffa och lära känna andra troende som har levt genom historien under olika tidsperioder och få ta emot det eviga livet. Nu ska vi få lyssna till min tvillingbror Percy Bergman som sjunger den gamla sången Det ljusnar nu, det gryr till dag.
gry till dag. Natten skulle gå fri med snabba vingeslag. Ett dansgry hörs att allt görs klart. Jesus han kommer snart. När sommarstolens ljus går över hav och land, med djur över jord, med tusen i klang. Ett ord som är vår tropp, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Se släkten komma, släkten gå. I träd och livets gång och formalismens band. Men banden slits av Herrens hand. Jesus han kommer snart. När sommarstormens sus går över hav och land, med djur över jord, med tusenstämmigt land. Med ord som är vår topp, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Går över hav och land, med ljuder över jord, med tusenstämmig klang. Ett ord som är vårt håll, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Från döden vägas fler och fler. Synd och mörker fri, för evangeliet ljus. Snart lyftas vi från jordens grus. Jesus han kommer snart. Ja, sommarstormens ljus går över hav och land, med ljud över jord, med tusenstämmig klang. Ett ord som är vår topp, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart.
Hur ska vi då leva när vi lever med ett hopp i väntans tider? Jesus gav detta råd till sina lärjungar när han satt på Oljeberget och undervisade dem om den sista tiden. Därför måste också ni vara beredda. För när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Bill Graham brukade berätta om hur USAs förre president Dwight Eisenhower för många år sedan läste i en tidning om en liten sexåring, Paul Haley, som var döende i obotlig cancer. Pojken hade en stor önskan att få träffa USAs president. Och vänner till Eisenhower visade honom artikeln i tidningen. Helt spontant bestämde sig Eisenhower för att uppfylla sexåringens önskan. En söndagsmorgon i augusti stannade en stor limousin utanför familjen Haleys hus i Denver i Colorado. Och ut klev presidenten. Han gick fram till dörren och knackade på. Pappan Donald Haley öppnade dörren i blå jeans och en gammal tröja och ett dyngs skäggstubb. Bakom honom stod hans lille sexårig son Paul. Han förstår att de var förvånade när de fick se presidenten stå där utanför dörren. Paul, sa presidenten till den lille grabben, jag hörde att du ville träffa mig. Det var roligt att få komma hit och få hälsa på dig. Så skakade han hand med den lille Paul, tog med honom ut för att titta på presidentlimousinen, skakade han ännu en gång och åkte sen därifrån. Familjen Haley och deras grannar i Denver pratade under långa tider framöver om denna vänliga och omtänksamma gest som landets upptagne president gjorde. Men det var en person som inte var helt nöjd med alltsammans. Donald Haley, pojkens pappa. Han kunde aldrig glömma hur han var klädd den dagen när han öppnade dörren för president Eisenhower. De där smutsiga jeansen, den gamla slitna tröjan och mitt orakade ansikte. Vilket sätt och skick att möta USAs president i. Tänk om jag ändå hade vetat att han skulle komma, sa pappan Haley. Vilken talande illustration till Jesu ord. Därför måste också ni vara beredda. För när ni minst anar det, kommer människosonen. Tänk vilket framtidshopp. Han ska återvända. Den internationella och politiska situationen på jorden kommer att förvärras undan för undan. Mänskliga regimer och fredssträvanden kommer att misslyckas till sist. Men ett verkligt hopp finns. Fredsfursten kommer att återvända för att ta över allting och ställa allt till rätta. Någon ska komma, sa de gamla profeterna i Bibeln för flera tusen år sedan. Han har kommit, skrev de fyra evangeliernas författare i sina böcker hundratals år senare och beskrev händelserna vid vår tideräknings början. Och resten av Bibeln, Nya Testamentets böcker i övrigt, skrev han ska återvända. Och sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, avslutar med en bön. Kom, Herre Jesus. Och visst är han välkommen.
Morgon, middag eller kväll eller under nattens timmar, Jesus kommer snart igen. Vem ska han väntande finna? Ska han väntande finna? Ingen vet när det ska ske. Ingen vet om dagen. Men i ett ögonblick, en kort sekund, ska många lyftas upp i samma stund. Evig glädje väntar då. Vem ska han väntande finna? Morgon, middag eller kväll eller under nattens timmar. Oh, Jesus kommer snart igen. Vem ska han väntande finna? Oh, vem ska han väntande finna? Av det sköna jag då se, vill jag först se Jesus. Och jag längtar att få se hans ansikte. Jag ville falla ned och ta och från hjärtat säga tack. Du har fört mig till ditt land. Morgon, middag eller kväll eller under nattens timmar. Vem ska han väntande finna?